Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kyrkpodden Kristianstad. Idag ska vi prata om Bibeln och bibelberättelse med Sven-Erik Fjällström. Och Sven-Erik, du har själv benämnt dig lite grann som bibelnörd. Vill du ge en kort presentation om vem du är så att vi kan förstå vem det är vi pratar med?
Ja, just det. Ja, i botten är det ju så här då att jag för många år sedan prästvigdes för Luleå stift och jobbade upp i Luleå stift. Sen har jag jobbat på några andra ställen i Zimbabwe, 6 år i församling där. Jag har varit i Härnösand stift i många år. Men det har väl blivit så här att jag har kommit att använda Bibeln och liksom funnit en glädje i att använda Bibeln på olika sätt. Och det var någon gång för ett år sedan eller två när det kom ut en bok som heter Bibelsmedjan där jag hade någon artikel. Och då i recensionen så stod det att det fanns några bibelrävar, tror jag det var, som bland annat Sven-Erik Fjällström. Mm. Och jag vet inte om jag är nördig i den betydelsen att jag har läst jättemycket. Men jag brukar säga ibland så här att inte minst de här åren i Zimbabwe gjorde att jag återupptäckte Bibeln lite grann. Återupptäckte bibelberättelserna.
Mm. På vilket sätt då?
Ja, lite förenklat så är det ju så här att jag brukar säga så här att efter 4 år som församlingspräst så fick jag nästan en liten yrkesskada i betydelsen att jag upptäckte att jag började använda Bibeln utifrån evangelieboken. Och den som jag håller här är ju liksom en tillgång att leva i en kyrka som har en evangeliebok med 9 stycken texter plus en saltarsalm för varje söndag och en rubrik då som hör ihop med det. Men nackdelen är ju att vi får de här bibelberättelserna lite upphackade under en rubrik för den här söndagen. Och det som hände under de här åren i Zimbabwe var ju att jag levde i en kyrka där det inte fanns någon psalmbok med evangeliebok. Folk kom med sina biblar och plötsligt började de prata om saker som Mose hade varit med om. Som jag var tvungen att gå tillbaka till Bibeln och kolla, oj, kom hans svärfar och tyckte att han måste lära sig delegera. Det hade jag aldrig sett för det fanns inte i evangelieboken. Så både då och mina sista 7 år innan jag gick i pension så har jag haft förmånen att liksom möta kristna eller bibelläsare från andra miljöer och se hur de har sett i bibelberättelser saker som jag kanske aldrig har tänkt på. Men de ser det från sitt sammanhang. Mm. Så nörd eller räv i betydelsen att jag tycker det är väldigt spännande att se. Vad ser du när vi möts kring den här bibelberättelsen?
Det som är spännande nu är att det är väldigt många som pratar om berättelserna, bibelberättelserna. Och biskoparna benämner det i sitt biskopsbrev om lärande undervisning. Mm. Och de beskriver lite grann att det finns ett kunskapstapp. Mm. Kring de här berättelserna hos människan. Och då kan man fundera på vad är ett kunskapstapp och hos vem finns det? Och den nya regeringen pratar också om att det ska finnas vissa berättelser som man ska kunna, va? Mm. Mm. Kanon, fast då är det ju i sig litterära kanon. Mm. Men det är lite samma. För i det här biskopsbrevet finns ju också då ett antal berättelser som biskoparna vill lyfta fram som centrala i vår tro. Har du någon reflektion eller har du läst biskopsbrevet?
Ja, oja. Jag tycker det är jättebra att vi har fått det här. Om jag tillåter mig att säga att innan det här kom så tycker jag att lite förenklat att man ibland i vissa tidningsartiklar kunde läsa att folk uttryckte sig som att människor är så hjälplöst, alltså bakom, de har liksom tappat de här berättelserna. Det är ungefär som man har missat 1 eller 2 klasser i skolan och måste gå om. Och om man använder kunskapstapp på det sättet att vi har ett antal människor som inte längre kan och som vi måste nu då med olika pedagogiska knep få på vägen för att de ska lära sig allt det här. Mm. Så tycker jag det finns en problematik i det här, för då talar vi som om det är, vi är några som kan en massa och så är det några som inte kan. Ja. Och så skulle vi behöva då hjälpa dem eller minska det här kunskapsglappet. Ibland tänker jag så här att man kanske skulle vända på det och säga, i vilken betydelse har vi som Svenska kyrkan ett kunskapstapp? Alltså är det vi som skulle behöva lära oss mycket mer? Vilka berättelser som människor berättar i sina liv? Vad de går och tänker på? Och måste man kunna berättelsen om Jakob och Jakobs stege där Gud, han inser att Gud är där för att förstå att man är älskad av Gud? Jag tänker människor gör en massa livserfarenheter och det här är, jag tror vi skulle behöva ge oss ut i landskapet, så det är väldigt mycket en fråga för oss från Svenska kyrkan också.
Vi har ju vandrat från att vara ett enhetssamhälle,
ja,
till ett mångkulturellt samhälle.
Ja. Ja.
Och det är ju frågan hur vi har anpassat oss till det nya landskapet.
Ja, precis.
Jag tror det är många nya kunskaper vi har fått på den vägen och erfarenheter.
Precis, och vi skulle behöva visa att i det här, för att överbrygga en kunskapstapp, så är det lika mycket en fråga för oss att ut på vägen och möta människor, kan man säga.
Ja, just det. Och då har du ibland pratat om Emmausvandringen. Där har vi ju vägen, tänker jag.
Ja, precis. Precis. Jo, det är en favoritberättelse. Ja. Det är det. Mm. Det är en favoritberättelse och jag har använt den många gånger, funnits i många grupper. Därför att man kan väva samman det här att man möts med sitt liv. Det jag har varit med om i mitt liv. Man funderar över det samhälle man lever i, vad som har hänt, och man möter Bibelns text på något sätt. Och när det blir det här samtalet och mötet och sker någonting. Mm. Samtidigt om man får tillåta mig att liksom vrida lite grann på det här, så kan jag känna att pratar vi kunskapstapp så börjar vi kanske för lätt i den här versen. Alltså nu pratar vi Lukas 24, det är väl vers 25 som säger: förstår ni så lite, är ni så töga på att tro på det som profeterna har pratat om? Och jag tycker vi skulle verkligen tänka att vi ska börja i versen: vad är det ni går och samtalar med varandra om i 17 versen? Alltså Jesus närmar sig, han möter människor och han vill att de ska berätta om. Vad är det för berättelse de har? Vad är det de har varit med om? Och så möter han det. Det här är vi lite grann inne på det vi har pratat om någon gång, du och jag, det här med Thomas Groom, den här katolske teologen, pedagogen. Han har ju, som jag har förstått och hört honom någon gång också, så brukar han ta den här bilden av att om ditt barn kommer hem och har slagit sig, så det första du gör är ju att du tar upp barnet och låter barnet berätta: vad var det som hände? Berätta för mig vad som hände när du slog dig på knät och varför du blödde och sådär. Och sen kanske att jag som förälder då, eller farfar eller morfar, kan börja berätta: men vet du, när jag var liten så lånade jag mormors cykel och jag cyklade omkull och jag slog mig jättemycket. Och så möter jag med den berättelsen. Mm. Och där i mitten mellan de här två berättelserna så sker det här mötet eller lärandet. Och jag fattar Thomas Groom som att det är lätt att vi som kyrka till exempel oftast börjar med vår egen berättelse och säger, eller Bibelns berättelse, och säger: det här betyder den för ditt liv. Men vi skulle behöva bli bättre på att lyssna in. Låta människor berätta sina berättelser.
Just det. Där säger ju Kerstin Wimmer, som jag pratat med tidigare i en podd. Hon uttrycker utifrån Luthers perspektiv att det är inte Bibeln som ska tolkas, utan det är våra liv som ska tolkas med hjälp av Bibeln.
Ja.
Och det är en skillnad.
Ja. Och de här Bibel- och befrielseteologerna i Latinamerika, de säger ju ibland, påminner om, de är inte de första, men de påminner om det här att Gud har gett oss två böcker, säger de lite förenklat. Alltså livets bok, våra egna liv, det som har hänt där. Sen en bok med en massa människor som har mött Gud, och vad händer när vi låter de här två böckerna komma samman, så att säga. Och det är där, om jag får återvända till kyrkoåret då, som jag kan tycka, det är en rikedom att leva i en kyrka som verkligen är mån om att vi inte bara ska prata Jesus alla 52 söndagar, inte bara prata anden, utan vi får en bredd, det finns en genomtänkt bredd. Men jag kan känna ibland att vi skulle behöva tänka, hur möter vi människors liv och människors livsberättelser med de berättelser vi har när vi möts till gudstjänstens anda.
Ja, just det. Och om du själv skulle svara på den frågan. Hur-frågan.
Ja, precis. Precis. Alltså, jag kan tycka, kanske inte i alla lägen, men jag tror att vi skulle behöva jobba mycket mer med att, jag märker till exempel när jag är i församlingar där man har en gudstjänstgrupp som möts på veckan och samtalar. Jag har exempel från mitt tidigare yrkesliv, och det jag kunde känna i vissa kyrkor när jag kom in där under predikan, att här är en grupp människor som har suttit och samtalat om det här, hur de här berättelserna möter deras liv. Och sen det prästen gör är att lyfta fram det här i den här predikan. Och alltså rent metodiskt skulle jag tänka att det vore väldigt bra om vi mycket mera fick den möjligheten. Kanske bara enkelt också på söndagen innan. Så var det ofta när jag jobbade i Zimbabwe att folk kom och droppade in. Många hade ju en mil att gå, och så droppade man in och så hade man samtal om någon bibelberättelse. Och sen när klockan var 11, då slog man i klockan och då började gudstjänsten. Mm. Ja, ibland kan jag tänka att det vore roligt om vi hade mer. Vi behöver vara många som samtalar om Bibeln och Bibelns berättelser. Och Bibelns texter, inte bara berättelserna då.
Ja, just det. För du, de nämner ju Thomas Groom då, som en sån människa som använde förhållningssättet mer, att börja med livet och sen komma in i berättelsen. Och ibland så pratar man om det här begreppet teologen som barnmorska, eller pedagogen som barnmorska, det har ju också varit liksom att och smaka och se, säger Luther. Det är lite samma tema.
Det där är ju, jag kan tycka, för mig som präst är det här, jag var nog i mina första år var jag nog väldigt fokuserad vid att jag kom från en kyrklig miljö också där predikan var på något sätt höjdpunkten i gudstjänsten. Och jag var fokuserad med att jag skulle ha gjort en bra predikan. Sen blev jag lite ödmjuk när det kunde komma fram en tant efter gudstjänsten och tacka för att jag hade valt den eller den salmen, för det var den som verkligen gav henne ett tilltal från Gud. Och att för mig som präst att mera öva mig att det är spännande att se vad som föds fram, så att säga, när salmer, musik, texter på något sätt möter våra liv. Och vad kan jag höra? Vad har människor tagit med sig? För mig blir det lite grann den här barnmorskeprocessen. Se vad som föds fram där. Mm. Inte att jag står där och levererar vad den här texten betyder.
Mm. Precis. Som pedagog så är jag väldigt förtjust i Thomas Ranström. Alltså, jag tänker det med två sanningar närmar sig varandra.
Ja,
den ena kommer inifrån, den andra kommer utifrån.
Ja, just det.
Och där de möts har man en chans eller möjlighet att få se sig själv. Mm. Jag tycker den är för mig väldigt talande. Mm. Och jag återkommer ofta till den. Alltså,
ja, det, precis.
Att jag kan inte bara navelskåda mig själv och mitt förhållande till texten. Utan jag behöver inspiration utifrån också på något sätt. Mm. Någonting att brytas mot. Mm. Och då kan texten vara en sån inspiration. Församlingen, de övriga medlemmarna i församlingen kan vara den här yttre.
Mm.
Och där händer någonting. Ett möte.
Där händer någonting, ja. Och alltså rent fysiskt kan jag väl också tänka att vi kanske, vi har jag vet inte om man ska säga att vi missar chansen, men vi har många chanser att liksom låta de här bilderna klarna vad som händer när våra berättelser möts på något sätt. Vi skulle kanske vara bättre på att ta vara på det i samtal, när vi, alltså i gudstjänsten och efter gudstjänsten. Och för mig är det lite grann av det här med, när man pratar om kunskapstapp, känns det väldigt statiskt. Men om man tänker kunskapstapp i betydelsen vi kommer från olika håll och delar vad vi har, vad ser vi då? Vad upptäcker vi då?
Just det. Mycket mer folkbildande.
Ja, jo, det kan man säga. I en folkkyrka.
Ja.
Ja, verkligen. Verkligen. Mm.
Men vad säger det egentligen? Alltså det sättet vi väljer att, jag tänker vi pratar bibelsyn egentligen, det är det vi pratar om nu.
Mm,
vi, vi pratar kunskapssyn och lärande. Och vi pratar människosyn.
Mm.
Vad är det egentligen vi har människan en egen makt? Ja, Luther säger att vi är alla möjligheter att tolka och läsa Bibeln. Vi ska göra det, va?
Mm.
Men så som vi har gjort så kanske inte det genom historien, alltså med predikan. Jag tycker inte vi använder gudstjänsten utifrån den pedagogiska situationen. Det är liksom till fullo. Jag tror att man skulle kunna jobba mycket, mycket mer med det mötet i gudstjänsten.
Jag tänker också ibland på att alltså många i min situation då som präst har väl varit med om det här att man har ett bibelsamtal och man sitter i en ring och säger, vad tänker du på, Martin, när du hör den här texten? Och så får någon annan berätta och så vidare. Och då finns det någon slags, i botten finns någon förväntan att det var trevligt det här, det var spännande, men nu ska jag berätta vad texten egentligen betyder. Och med all respekt för att jag som teolog och med det jag har läst har någonting att bidra med hur den här texten har kommit till och hur den har tolkats och hur den skulle kunna tolkas idag. Så känns det som det här spännande att vi möts på olika sätt från olika livserfarenheter. Det tycker jag är oerhört viktigt att få till stånd.
Men då måste vi lyfta erfarenhetens, vikten av erfarenheternas och värdet av människans erfarenheter. Också överbrygga, tycker jag. För det kan jag uppleva ibland när man kommer in i ett samarbete. Då har prästen ägnat många timmar att tänka kring predikan, lästexten och har förberett sig och har en bakgrund. Och så kommer det in människor som kanske inte har läst texten innan. Så. Och ställer man då frågan, vad tänker du vi skulle göra? Så är det inte så himla lätt svar på det.
Man måste
hjälpa människorna att bearbeta texten.
Ja.
Så man kan diskutera texten på något sätt. Och det tycker jag också är ett så här pedagogiskt dilemma.
Hitta någon slags gemensam nyfikenhet. Och att det betyder någonting att du berättar för mig eller jag berättar för dig vad jag har sett, så att säga.
Jag tänkte att vi skulle använda en annan bibeltext som vi har pratat om tidigare, det här med sånings...
Ja.
Sädesåken.
Fyrahandra sädesåken. Alltså det är ju en väldigt känd berättelse där Jesus ju berättar om liknelsen om sådden, om den här mannen som går ut att så sitt utsäde. Och så faller det då en del på vägkanten. Folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del på berghällen. Det kom upp men vissnade bort. Och en del föll bland tistlarna. Och det förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden. Och det växte och gav hundrafaldig skörd. I något av de andra evangelierna pratas det om 30-falt, 60-falt och 100-falt. Jag har liksom på senare tid blivit mer och mer intresserad av det här. Den goda jorden, där det växer 30-falt, 60-falt, 100-falt. Det här är ju en av de få liknelser där den också förklaras lite grann. Och ibland kan jag känna, är det här liksom en bild av hur man började märka att ja, men det var inte alla som tog emot. Alltså man hade predikat för många, men en del tog inte emot det. Det verkar inte bita på dem. Och ibland kan jag känna att idag som kyrka så har vi väldigt mycket fokus på var det inte har växt. Vi förklarar liksom att folk kommer inte längre och det är det och det och det som drar folk. De kommer bara så här många gånger under sitt liv på gudstjänster till exempel. Men jag önskar ibland att vi skulle återupptäcka lite grann den här fjärde jordmånen. Vi ska naturligtvis fundera över varför växer det inte. De ortodoxa har ju ibland just den här berättelsen som sin stora missionstext. På något sätt ganska tillbakalutat att vi ska så i alla lägen så att säga. Alla lägen ska vi så hela tiden. Och där det kommer att växa, där kommer det att växa väldigt mycket. Och då tänker jag att vi skulle behöva få lite livsmod av att upptäcka, ja men där det tar växt så blir det, även där är det liksom en överraskning. Inte bara att det kommer någon enstaka planta utan det växer 30-falt, 60-falt, 100-falt. Jesus har ibland de här lite oväntade knorrarna på sina liknelser. Ingen hade förväntat sig att förlorade sonen skulle tas emot. Han chockerar med en vändning att pappan springer ut och tar emot honom. Och då tänker jag så här att vi har idag ganska många människor som kommer till tro i hög ålder. Och som plötsligt upptäcker att livet har flera dimensioner. Och för en del kan man ju märka att det blir verkligen 30-falt, 60-falt, 100-falt. Alltså det, när de i 60 års ålder kommer till tro. Och här om jag får koppla tillbaka till brevet lite grann också. Mm. Så kan jag känna att det är väldigt viktigt för oss att inte ha den här synen att ja men roligt att du har kommit till tro men synd att du har missat så mycket under dina 59 första år. Jag tror inte vi uttrycker oss så men jag tänker att på vilket sätt kan vi visa nyfikenhet på hur har dina första år och alla dina upplevelser då du kanske inte hade ett språk för det här. Var har de här bibelberättelserna som du inte kände till, var har de hänt i ditt liv? Så det är inte bara att nu ska vi ge dig en kort kurs i kristen tro så att du bör förstå vad det här handlar om. Utan mera, vad är det du har talat om i ditt liv? Vad har du varit med om? Har du gjort en Jakobs upplevelse av att Gud var kanske där i något som hände dig när du var 30 år? Alltså hur kan vi nyfiket tänka att en människa som kommer till tro i vuxen ålder har med sig så mycket? Inte vad de saknar.
Nej, det är spännande att säga det för att min resa in i kyrkans värld är ju precis så.
Ja.
Jag är uppväxt och fostrad i idrottsrörelsen. Det är den kontexten jag var med som ung. Jag har en syster som är utvecklingsstöd, en stora syster. Där jag tror att tidigt började fundera kring det här med människovärde. Och att det gör någonting med mig. Jag gjorde någonting med mig. Att hitta, passa sin stora syster.
Ja.
Så. Så jag tror att jag har nog reflekterat och funderat. När jag valde att göra lumpen så valde jag att göra vapenfri tjänst.
Mm.
Och i den kontexten, då blev man intervjuad. En 3 timmar satt man och man skulle redogöra för sin övertygelse om varför man inte ville bära vapen. Och i den så får jag bland annat en fråga. Om jag tror på Gud. Och då svarar jag så att jag kan ju ta till mig det sätt Jesus säger att jag ska leva. Men jag tror inte på Gud.
Nej.
Sen har jag ju i mötet med andra människor fått, jag kan också säga att jag har väldigt tidigt en upplevelse när jag dyker. När jag fridyker. När jag simmar ner till en 10-15 meter, gärna i varmt vatten.
Mm.
Och lägger sig och blickar upp mot ytan och känner sig omsluten av det här vattnet. För mig har det varit en konkret gudsupplevelse på något sätt.
Ja.
Och kanske en tillbakablick till moderlivet liksom med fostervattnet. Men när jag sen möter människor, kristna människor som kanske inte har motsvarat mina fördomar. Då har det också givit mig ett språk för det jag hade tidigare med mig, min tro på något sätt.
Ja.
Så för mig har det varit väldigt så här tydligt tycker jag. Jag har nog haft en tro långt tidigare än jag hade ett språk för min tro.
Mm.
Vilket är Och det, jag tror inte jag är unik i det fallet.
Nej, nej. Och jag tänker också, det lyfts ju ofta fram David Turfjell och granskogsfolket och människors naturupplevelser. Mm. Och vi kan ju antingen se det som, ja men problem, de kommer inte till kyrkan, de är ute och går i naturen istället. Men om man vänder på det och funderar, vad har du gjort för erfarenheter? Mm. När har livet blivit större för dig än vad det är? Det är en fantastisk bild det här du visar med att med fridykningen. Mm. Jag dyker inte, nej, men jag kan förstå något av det här med. Däremot går jag mycket i skogen och det här med att när man plötsligt drabbas av, ja, till och med tystnaden som man kan drabbas av. Ja, så att den ökar det här större perspektivet.
Ja. Mm. Spännande. Om vi nu ska försöka runda av detta. Och det jag tycker vi har rört oss kring. Det är, handlar mycket om frågan, tänker jag. Hur skapar jag någon slags anknytning mellan Bibelns texter och mitt liv och det liv jag lever i, den miljö jag lever.
Mm.
Är det, skulle du kunna, vad tänker du kring det? Är det, har jag uppfattat rätt? Är det det vi har handlat?
Jo, men jag tror det. Alltså, jag har ju visat det här också. Jag har en engelsk bibel med väldigt breda marginaler som jag har börjat använda mig av väldigt mycket. Också i mitt jobb i 7 år, mina sista 7 år innan jag gick i pension, där jag har blivit väldigt nyfiken på vad är det som människor ser i en bibelberättelse som jag inte har sett. Och för mig är det lite grann den här, du associerar till det här utifrån din bakgrund, jag ser det här, om vi låter den här texten då möta våra liv, vad finns det för nytt som vi ser där då? Så jag kan tycka på det sättet är det, när vi pratar så mycket om att nu går det bara ut för jag brukar ibland säga att Svenska kyrkan är kanske en av de få kyrkor som räknar sig själv från 100% och neråt, och det gör någonting med oss. Men jag skulle önska att vi lite grann fick, men alltså nu är det väldigt spännande att vara kyrka, för vi har inte riktigt kvar de här givna plattformarna som vi kan stå på. Så det är en spännande tid.
Jättebra. Vi låter det bli slutorden. Mm. Det är en spännande tid.
Ja.
Vi har möjligheter. Inte bara risker och utmaningar och katastrofer. Utan vi har också stora möjligheter i detta.
Mm.
Tack ska du ha, Sven-Erik, för det här samtalet. Jättetrevligt. Det får mig att fundera och vilja jobba vidare med detta.
Tack ska du ha, Martin.